har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Vi har nu 900 betyg på Apple och Spotify. Betalar du inte för den här podden så är din betalning att gå in och betygsätta. Jag kommer sluta tjata vid 1500. Mer än halvvägs, ganska mycket mer. Jävla kingar är ni faktiskt. Vill man betala så går man in på monopol.se och signar upp där. 6 kronor för första månaden. Så riktigt pangpris. Det här är en omstridd historia. Vissa menar att den började 200 år tidigare under renässansen och vissa menar att den alltid har funnits med oss. Men jag tror att det är okej att börja den på 1700-talet. Vi kom då från en period av merkantilism, handel och annat som såklart bär likheter med det vi ska prata om idag. Men som ändå är så pass olikt att det nog får passera. Men på 1700-talet så började människor som Adam Smith och David Hume utmana gamla sanningar som att länder bara kunde bli rikare på andras bekostnad. Och sen kom den industriella revolutionen och revolutionerade. Det som stämde igår stämde inte längre idag, och med denna nya tid kom ett nytt ekonomiskt system. Kapitalismen. Det finns många olika definitioner av kapitalism. Så många faktiskt att det är ganska svårt att exakt pinpointa när vi exakt fick den. Och på ett sätt så är kapitalismen att du känner igen det när du ser det system. Men privat ägande, investering av privat kapital för skapande av tillväxt, en icke-centralt planerad ekonomi, allt det där. Kapitalismen kom verkligen att ta över. Först enskilda länder, sen kontinenter. Det fanns, och herregud, finns kritiker mot den. Hela länder har startats, formulerade nästan helt i sin motsats till kapitalismen. Det har gått sådär för de flesta av dem. Men som projekt så får nog kapitalismen ändå beskrivas som en framgångssaga. Till slut hade ganska många länder någon form av den. Löst sammanbundna i ett system som ibland kallas för globalisering. Och frågar man författaren och ekonomijournalisten Ulrika Herrmann så har kapitalismen varit toppen.
Because it was the only dynamic system that was ever invented by mankind. It was the only economic system that produced growth per capita and produced riches.
Och att säga att kapitalismen är det enda systemet som åstadkommit tillväxt per capita och dessutom gjort det på ett förhållandevis tillförlitligt sätt, det är ingen liten sak. Och med den saken så kommer många andra saker.
You could talk about it endlessly, but of course one very important advantage is that life expectancy more than doubled. Before industrialization, the life expectancy was around 35 to 40 because many infants died immediately after birth. And nowadays, life expectancy is more than 80 on average. And of course, that is just an enormous advantage. No?
Så människan har som art fått det bättre. Folk lever längre. Vi får det på artnivå fortfarande bättre och bättre. Och rätt mycket av det här får man nog tillskriva kapitalismen. Det vore ju för jävla tråkigt om det fanns ett men här.
But it produces a climate crisis that mankind will not survive. If you do not somehow start climate protection. And unfortunately, climate protection is not possible within a capitalistic system.
Det här är ju en rejäl downer. Helt ärligt, väldigt, väldigt mycket att ta in. Men idag så ska vi göra ett försök. Vi ska prata om vad som finns inom kapitalismen som gör att Ulrika Hermann tror att den omöjligen kan rädda världen. Vi ska prata om vad som kommer att hända. Och så kommer vi faktiskt presentera ett alternativ för vad som ska till för om vi som art ska kunna fortsätta leva på den här planeten. Inga små saker alltså. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Det hette världens bästa sparform, frågetecken. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad hette sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så okej, klimatförändringarna, de finns med ett enormt problem. Människans liv på den här planeten kommer att förändras i grunden om vi inte gör någonting. Och troligtvis förändras i grunden även om vi gör någonting. Och enligt Ulrika Hermann, en tysk journalist och författare till boken Kapitalismens slut, så har klimatförändringarna, som boktiteln kanske antyder, med kapitalismen att göra. Kapitalismen har varit toppen, Det har varit det enda system som mer eller mindre pålitligt har kunnat ge oss välstånd. Men nu är det tyvärr slut med det, säger hon. Och vi kanske därför ska försöka reda ut vad det är hon menar med kapitalism. Man kan, om man vill, göra det jag gjorde tidigare. Alltså prata om de historiska rötterna, om industrialiseringen. Att det slår igenom på 1700-talet i England och sprider sig till resten av Europa.
But you could also define capitalism analytically. The capitalism is a system where you take on loans in order to invest in machines with which you can produce services or goods that you want to sell with a profit.
Och den här definitionen och utfallet av den här definitionen är ju det som har skapat välstånd. Idag, om du vill ha någonting byggt, så vänder du dig till en investerare eller kanske en bank som skapar pengar. De lånar pengar från framtiden, de ger dem till dig så att du kan skapa den tillväxt i en framtid från vilken man lånade. När det här inte funkar på stor skala så blir det kris. När det funkar så får vi välstånd.
If you look at this description, you clearly see that the basis of capitalism and the core of it is the technology. And all these machines wouldn't run without energy. Capitalism is a system that uses up energy.
Och som alla väl vet, den här energin, den är det ju lite körigt med. För sen den industriella revolutionen så har vi drivit de här sakerna med kol och senare med gas och olja. De så kallade fossila bränslena. Och alltså, om kapitalismen har varit bra så ska vi inte ens börja prata om hur bra de fossila bränslena har varit. De har varit hur bra som helst.
You know, the most efficient system there ever was to use fossil fuels.
Lite väl bra skulle man kunna argumentera för. De har också skapat massa koldioxid och andra utsläpp. Och det måste vi då sluta med för att vi ska kunna leva på den här jorden. Det vill vi ju. Men grejen är att de här utsläppen, de har varit rätt så fundamentala för att vi ska kunna hålla på med saker som tillväxt och välstånd.
So this leads to the basic disadvantage of capitalism. Capitalism needs growth in order to be stable, but you cannot grow without limits in a limited world. It's just not possible.
Med andra ord,
capitalism can only continue if it is possible to substitute all these fossil fuels by green energy.
Skönt. Då har vi en lösning. Ulrika Herrman, utifrån din problembeskrivning så väljer jag den vägen framåt.
That will not be possible.
Anledningen till att Ulrika Herrman inte tror att det är möjligt, det är flera anledningar. En av dem är den oerhörda storskaligheten i det som behöver göras. I Tyskland, där hon bor, så bidrar grön energi till mindre än 10% av all energi. Och då har vi inte ens pratat om att man ska ställa om hela fordonsflottan, alla industrier, all värme, allt till att gå på det här. Och det andra som får henne att säga att det här inte kommer gå, det är att de gröna alternativen är så få och helt ärligt lite kassa.
Green energy is without any alternative. Of course, we must use green energy in order to survive. But unfortunately, this green energy will not be sufficient to power our huge capitalism that we already have, and then growth on top. At first sight, this is really a very astonishing sentence to say that green energy will not be sufficient, because the sun itself sends 5,000 times more energy to the earth than we all use up right now. So we really have lots and lots and lots and lots of sun energy. You somehow need to concentrate to capture this sun energy. And for this, we only have two technologies, basically, that you can really install on a very large scale and worldwide. Everyone knows these two technologies that are the solar panels and the windmills.
Så för att summera, man måste bara i Tyskland byta ut 90% av all energi som produceras till solenergi och vindkraft. Och som vi vet så produceras ju bara solkraft och vindkraft när det är soligt eller blåser. Vi har inte kommit på något svinfett sätt att förvara energi på. Vi kan inte heller bara fylla hela Sahara med solpaneler för att el färdas väldigt dåligt. Och grejen är att vi måste göra det här. Och det är här den tredje anledningen till att Ulrika Herrman inte tror så mycket på det här. Vi måste göra det här nu.
Because according to the climate scientists, we have to be climate neutral by 2045.
Det här 2045, det finns ju olika årtal som nämns när man pratar om att länder ska ha nollutsläpp. EU har 2050 till exempel. Men Tyskland har inskrivit en lag att man ska ha det 2045. Och alltså, alla är ju överens om att det bästa vore om vi hade noll utsläpp imorgon. Eller ännu hellre igår. Så problemet som Ulrika Herrman ser det är i väldigt stor utsträckning ett tekniskt problem. Men en av de sakerna som kapitalismen har gjort bra, det är att lösa tekniska problem. Så kanske finns det en framtid där det nuvarande systemet kan bevara sig självt genom att lösa de här problemen.
Of course, there will be technological innovations, and I'm very fond of technology and of progress and so on. That's not the problem. The problem is that we must be climate neutral within 22 years. But it is obvious that in 22 years we will have no innovations that will be introduced in the whole market. You know, in order to protect the climate, it's not enough to just have an idea and a prototype. It must be installed everywhere in whole of Germany, in whole of Sweden, in order to be able to protect the climate. And from past experience, from history, we just know that very important technologies need much more time from being invented to transform the market.
Datorn tog 80 år innan den fick totalt genomslag och började genomsyra vårt samhälle i alla led, som exempel. Vi har enligt Ulrika Herrman helt enkelt inte tid att vänta på teknologin. Vi behöver teknologin, vi behöver komma på nya grejer, men vi pratar inte längre om framtiden. Vi pratar om nutiden. Men, sägs det ibland, det finns ju en teknologi i nutiden som skulle kunna lösa det här. Kärnkraft. Men, säger Ulrika Herrman, kärnkraften är ett falskt hopp. För även om man ignorerar riskerna med kärnkraft och frågan vad vi ska göra med avfallet, så finns det två stora problem.
One problem is that the nuclear power stations always get more and more expensive when being newly erected, which is very, very rare in capitalism. Usually technology gets cheaper the more you build, but with nuclear power stations, it's just the opposite. They get more and more expensive. So the first problem is nuclear power is really expensive. It is even more expensive than green energy. So it is kind of plain stupid to build new power stations instead of using windmills. And the second problem is that we would have to use the technology we have today that also applies to nuclear power plants. Now, the so-called light water plants that we use now use up the uranium in a very amazing rate. Uranium is very rare, at least the uranium you can use in these light water power plants. And if the whole world used power, nuclear power in order to become climate neutral, the uranium would be gone within 13 years.
Så det är problemformuleringen. Vi ska bli klimatneutrala på 22 år. Vi kan i princip bara använda den teknologi som vi har nu. Det är ett stort problem. Och när Ulrika Herrman har sett sig om, så har hon sett två olika grupperingar som menar sig ha lösningen på det här problemet. Dels finns det då Green Growth-gänget, grön tillväxt. Ulrika Herrman har ju i princip redan avfärdat dem i och med att hon säger att tillväxt bara är möjligt med ökad energi och vi kommer inte kunna öka vår energiproduktion på ett grönt sätt.
But that is of course a very huge group containing all parties in Europe, the World Climate Panel, International Monetary Fund, World Bank, the ECB, everyone believes in green growth. So this is the one very huge and dominant group.
Men tyvärr inte en grupp som enligt Ulrika Herrman har rätt. Och så finns det en annan grupp, degrowth-gänget, circular economy-gänget.
Where you just use what you can recycle. And of course, that is a very important contribution to the debate, especially because they really invested a lot of energy to describe and to research how this circular economy could look like. But they, according to me, they really make a vital mistake. They only describe the aim, this circular economy they want to get to, but they never, ever explain how you are supposed to get to this circular economy. They confound their aim with the process or the transition itself.
Så okej, problemet är enormt. De lösningar som cirkulerar i världen är otillräckliga. Så vad ska vi göra efter det här? Så Ulrika Herrman, ekonomijournalist och författare till boken Kapitalismens slut, menar, likt rätt många andra, att vi har en svår uppgift framför oss, klimatförändringsmässigt. Grön tillväxt är enligt henne en omöjlighet, för vår tillväxt hänger på energi och grön energi är begränsad till i princip vind- och solkraft. Vattenkraft finns ju också i vissa länder, som Sverige. Vattenkraftens klimatpåverkan är väl lite så halvomstridd. Vi kommer inte gå in på det, men vi är väl alla överens om att på en global nivå så är inte det lösningen med stort L i alla fall. Vi kan inte, enligt Ulrika Herrman, upprätthålla vår ekonomi på det sättet som vi har idag. Vi måste krympa vår ekonomi. Kapitalismen, som vi känner den, är över. Och jag skulle här vilja få sagt någonting som jag tycker är ganska viktigt för förståelsen av det som Ulrika Herrman kommer säga nu. Visst, hon är väl vänster, men det är inte så att det hon föreslår är någon slags klimatdiktatur. Sovjetisk klimatkommunism imorgon.
You know, I don't think that socialism is a solution for very many reasons. One reason is, I have to make that clear, very personal. Because my own father was from East Germany, from a city called Magdeburg. And then in 58 he fled to West Germany. And I was born in West Germany. But of course we had all these paternal relatives in East Germany. So I'm among those Germans who know what it looked like in East Germany before 89. And that's something that you don't want to see again. And then another thing I think one really has to take very seriously is that so far there has never ever been a democratic socialism. Also socialistic societies were dictatorships. So I think that is something one cannot ignore.
Allt detta för att säga, lösningen är inte att avskaffa privat ägande, ge allting till staten, göra en 100% planerad ekonomi och krympa ekonomin på det sättet. Det är inte ett alternativ. Men hon har faktiskt ett alternativ. Men innan det...
Perhaps, you know, before I start with my own plan, just to give people an idea what green shrinking would mean. Well, the idea is that we can only use up as much green energy as we are able to produce. And even if we installed as many solar panels and as many windmills as possible, it is quite clear that it would not be possible to fly anymore if you wanted to be climate neutral. Also, the energy, the green energy, would not be enough for anyone or everyone to have his own electric car. One would also have to reduce construction of new homes or new buildings because that also emits a lot of carbon dioxide and so on and so on.
Resultatet när krympningen av ekonomin är klar skulle innebära att vi hade en lika stor ekonomi som 1978. Det låter ju väldigt tufft. Och det är väldigt tufft, även om Ulrika Herrman understryker att folk var inte så himla olyckliga 1978. Men det är enligt henne dit vi behöver komma. Och för att komma dit så behöver vi en plan.
So you need a plan. Now, if you, this question is how to shrink capitalism without creating chaos and millions of unemployed, it is very attractive to just look around history if there was ever a situation that resembled our situation a bit. And if you ask this question that way, you stumble across the British war economy of 39.
1939 i Storbritannien så var det faktiskt så att landet var ganska oförberett på krig. Och när kriget kom så kom det fort till öarna.
And when Hitler attacked, it was clear that they didn't have enough weapons to defend themselves against Hitler. So, and in this situation there was just one solution left, and it was taken immediately, and that was that the British had to shrink their civilian economy in order to free up capacities in the factories to produce all these weapons they needed.
Att man sen faktiskt utökade ekonomin som helhet genom att producera vapen i Storbritannien, det är såklart inte poängen här. Det är inte det vi ska göra. Men vi ska, enligt Ulrika Herrman, krympa ekonomin, och vi kan ta inspiration från hur de gjorde i England.
What they did is they, you could say, invented a whole new economic system, and you could call that a private democratic planning economy. That was coming to something completely different from this socialism that existed at the same time under Stalin in the Soviet Union, because the British nationalized just nothing. All the factories, the enterprises, everything remained private. The owners and managers could do whatever they felt fit, but they had to produce the amount of goods that the government stipulated.
Så fabriksägarna tillsammans med politiker planerade tillsammans hur det här skulle funka. Så till exempel så behövdes det bröd. Då åkte en massa bagare till London, pratade med olika ministrar om hur det här skulle kunna gå till, hur mycket som skulle bakas. Och sen fördelade man den arbetskraft som fanns och de råmaterial som fanns för att få det här att funka så nära målen som möjligt. Och det här är då en extremt viktig skillnad mellan det här systemet och till exempel den sovjetiska kommunismen. Äganderätten är kanske inte helt intakt, men ändå i någon mån upprätthållen. Men uppgifterna är förändrade. Ekonomin blir planerad.
Scarce goods that were produced were distributed evenly. Rich and poor got the same. So it was rationed.
Så i fallet klimatförändringarna så är det såklart mat som måste produceras. Men det är också solkraftverk, det är vindkraftverk. Men äganderätten måste behållas och det måste vara demokrati. Och alltså, som man hör, det är inte så att Ulrika Herrman drömmer om det här. Det får hellre gärna inte vara så här. Men hon vill ändå understryka att levnadsstandarden, om vi skulle göra så här, den skulle inte vara som det var i England på 40-talet under kriget.
Simple reason is that we would be much richer. We would not be as poor as the British in 39, but as rich as the West Germans or the Swedish were in 78. And that means we would not ration how many trousers someone is allowed to buy or how many chairs someone is able to get. And all these, you know, they in Britain in 39, they really had to ration very, very basic necessities in order to make sure that the whole society survives. And that would, of course, not be necessary when you live at a level of 1978. Just to prevent a misunderstanding, I'm not saying that we should return into the year 78. I mean, that would be plain crazy, because since then, in the last 45 years, we really had a lot of progress, technological progress that we want to keep, let's say, in medical science. When you had breast cancer as a woman in 78, that was something that you could not survive. That was a death sentence. And there's no reason to sacrifice this kind of progress because it doesn't need much energy. On the other hand, you know, even in 78, many households already had a car, but that has no future because cars just need too much energy to be produced and to be moved. And this kind of energy will not be existent.
Men det man skulle få ransonera, som vi ändå tar för givet idag, det är kött. Köttindustrin står för väldigt mycket energitillgång. Vi skulle få ransonera transportkilometer. Bilar är ju typ körda, men tåg måste också få ransoneras. Och vi måste, enligt Ulrika Herrman, få ransonera kvadratmeterna vi bor på. Att bygga kräver väldigt mycket energi. Och i Tyskland så skulle man få ransonera till 50 kvadratmeter boende per person. Men vi skulle ju inte behöva ransonera typ barn. Inte för någon föder några barn i Tyskland eller i Sverige ändå. Och väldigt rika personer skulle få offra väldigt mycket mer. Man kan inte flyga, man kan inte ha massa olika villor i andra länder, man kan inte ha stora bilar och så vidare och så vidare. Rika människor skulle få offra rätt mycket.
Yeah, that is I think basically it. You have to ration transport, you have to ration living space, everything else. Of course no flights. Flights would be forbidden completely. Yeah, that would be about it.
Det här är ju på ett sätt en dum fråga för att alla vet svaret på den. Men om det är det här vi måste göra, varför gör vi det inte?
Yeah, of course, it must be a democracy. I mean, that's the reason why I always chose to talk about the British war economy, because Churchill was not a dictator, he was voted for. And of course, if you want to reduce lifestyle by 50%, you really have to have a very huge majority. It's not enough to have just the majority of one seat in parliament. That would never, ever function. So you need majorities by 80% or something like that in order to really change the society. And of course, right now, there is no majority to be seen. Most people still believe that green growth is possible, and they don't want green shrinking, not at all. But I'm not a politician, you know, what I do is just an analysis whether the hopes of the majority can function or not. And they will not function.
Så Ulrika Herrman har inga jätteförhoppningar på att det här kommer hända, eller att om det händer, att det skulle hända i tid. Men jag tycker ändå att det här är superintressant och tycker därför att det är värt att vända och vrida lite mer på hur ett sånt här samhälle faktiskt skulle se ut. En sak som skulle försvinna till exempel är banker.
Well, the banks would just collapse. The problem is that loans can only be paid back if there is growth. And that means the loans themselves. It's not about interest rates. If an economy shrank, all banks would be bankrupt because they wouldn't get their money back. And of course, they would also lose their business model. Once an economy shrinks, it is obvious that those loans can't be paid back. So loans will not be given at the first place. But that means that the banks lose their business model because they live basically from granting loans.
En bank, som vi pratade om tidigare, har ju affärsmodellen att skapa pengar ur tomma luften för att skapa en tillväxt i framtiden, och den tillväxten används för att betala tillbaka lånet. Utan tillväxt, inga lån och inga banker. Och alla som jobbar med banker eller försäkringar, eller antar jag poddar, skulle inte kunna göra det, för att man skulle behöva väldigt mycket arbete för att bygga upp alla energisystem och för att driva jordbruken utan utsläpp. En ekonomi utan tillväxt är med våra mått väldigt, väldigt ineffektiv. Så det är tyvärr inte så att vi alla kan börja chilla bara för att vi inte ska skapa tillväxt hela tiden. Så det är tufft. Och ja, det som står i vägen för det här då, det är helt enkelt att ingen vill ha det. Och det är ett bra argument, även om Ulrika Herrman menar att det är det som måste hända. Och när man säger då att ingen vill ha det här, det är inte så att man menar att det inte bara är någon i Tyskland eller någon i Sverige som vill ha det här, utan det är också så att inga länder vill ha det här. Eller för att sammanfatta argumentet man hör ibland, men Kina då?
Yeah, well, it's very true that you can have climate protection only on a global scale. It would be a complete nonsense if Germany or Sweden shrank the economy all on their own, and the Chinese, just to put it polemically, would build or continue to build coal power plants, because then that would be of no help at all. And the only thing that would have happened is that the Swedish or the Germans ruined their economy. So it really has to happen on a global scale, for the simple reason that a molecule of carbon dioxide doesn't know any borders. It just distributes itself globally. But I think that this global cooperation will happen for the simple reason that most countries are even harder affected by the climate crisis than Sweden or Germany. Even in Sweden and Germany, it will be really, really, really hard. It will not be nice, but most probably, no one knows for sure, we can survive in Sweden or in Germany, which is not the case in other countries. Take China. China even now has huge deserts, and if the climate crisis intensifies, these deserts will, of course, grow. And then there will be the question what 1.4 billion Chinese are supposed to live on. So there will be a moment when everyone on Earth realizes that the climate crisis is very dangerous and endangering the survival of human beings. Now then, of course, I think that in this situation there will be a global cooperation, but of course it will be late and most probably too late.
Jag ska säga några saker som alla såklart redan har fattat. Det här är inte den enda beskrivningen av klimatförändringarna och vad som kan hända och vad som måste göras. Men det finns någonting med den oerhörda krassheten i det här som faktiskt gets me lite grann. Och det kanske är därför som jag lite desperat slutade med att försöka sträcka ut en liten hand.
Hearing you describe this, it sort of sucks, right? Like it's like obviously this is a very dire situation and I don't know why I'm doing this. We usually don't do this, but like if I am to sort of end on a slightly more hopeful note, is there anything about this that would be nicer than it is today?
Well, you know, it would be a way to survive.
That's nice.
Yes.
Kapitalet är slut för den här veckan. Ulrika Hermans bok är utgiven på Fri Tanke Förlag i Sverige och heter Kapitalismens slut, myten om grön tillväxt. Den finns där böcker finns. Vi är tillbaka på fredag. Kristoffer Krok har mixat. Man kan höra av sig till mig med gunnar@monopolmedia.se. Vi hörs snart. Hej då!